God morgon allihopa, ni som är på väg in och ni som sitter redan i bänkarna. Välkommen att fira gudstjänst här i vår kyrka idag. Det är fantastiskt att vi får fira gudstjänst idag. Ibland har vi haft den här vignetten där man ser från olika länder och i vår stad hur man firar gudstjänst tillsammans just nu. Och vi är här just nu. Jätteroligt. Per ska predika för oss, Per Axelsson. Jätteroligt. Men om man slår upp fira för att fira gudstjänst så står det hylla och gratulera, celebrera, att prisa och att ge fest för, hedra. Och festa. Och det får vi göra tillsammans här idag. Men vi får fira den som är högst av alla. Och den som är värd att firas. För några dagar sedan så läste jag, om det var den här veckan eller förra veckan, det minns jag inte. Men jag läste en inredningstidning. Eller om det var på datorn, det minns jag inte heller. Jag försökte leta tillbaka till den. Ett par som hade flyttat, en familj som hade köpt ett missionshus. Det är ju många sådana till salu nu för tiden. Och många bygger om det för att bo där själva. Och då hade de flyttat in och så gjorde de ett reportage. Och så visade de kyrksalen. Och då sa de så här. Den här, den är ju byggd för fest. De menade säkert party, att de kunde ha stora fester där. Men jag tänkte, ja, nu vet inte hur rätt ni har. Så tänkte jag. Den här är byggd för fest. Den här kyrkan är byggd för fest. Att vi får fira han som är, det vi läste i, det jag slog upp på Wikipedia. Vi får prisa och ge fest för, vi får hedra. Vi får högtidlighålla. Den här kyrkan och den kyrkan som de bodde i är byggd för fest. Här får vi sjunga och lova. Gud bor ju inte i byggnader. Han bor i vårt hjärta. Så när vi tillsammans, var vi än är, så får vi vara med och prisa honom. Och hylla honom. Men allt som är omkring oss är ju inte uppbyggligt precis. Man blir ju inte precis peppad när man lyssnar på nyheterna. Klockan 11, klockan 11:30, klockan 12, klockan 1 på kvällen. Det handlar mest om krig. Bensinpriser. Elpriserna. Håller ni med? Lågkonjunktur och mycket oro. Jag kände för några veckor sedan att man tappar glädjen. Kan ni känna det? Jag förlorade glädjen. För det är så mycket som, hur ska det bli? Hur ska vi klara av det här? Och hur ska världen se ut? Och det följer ju med det vi hör hela tiden. Det var inte liksom, tjo faderittan, nu ska vi ha kalas i nyheterna. Utan det var liksom tungt. Och det är vår själ tar ju också in det här. Inte bara öronen, utan man känner av det här. Så jag kände, jag måste nog hitta på något. Man kan ju sätta på en lovsångsskiva med en glad lovsång. Så själen får något annat. Jag kan ju stänga av nyheterna, för det är samma nyheter hela tiden. Och så tänkte jag på, ni söndagsskolbarn har hört om Paulus och Silas, va? Samnickan, han har hört den många gånger. Vad gjorde de när de varit fängslade? Och infösta i längst in i fängelset. I en stock där de satt fast bena. Så de inte kunde smita. Vad gjorde de?
Åh, jättetråkigt. Åh, förfärligt. Här sitter vi i fängelse utan mat, utan vatten.
Nej, De sjöng lovsånger. Va? Det hade inte jag gjort om jag hade åkt in i fängelse. Jag har en känsla av att det hade jag inte gjort i första taget. De kanske inte heller gjorde det första de gjorde. Men de gjorde det. Och de gjorde det så de andra fångarna hörde. Vad gör vi när vi känner oro? När vi sitter i ett fängelse. Man kanske känner så. Sjunger vi lovsånger? Och Gud öppnar dörrar. Det gjorde Gud för dem på natten. Det är ju en helt annan historia sen runt det. Men de sjöng lovsånger till Gud. Han som var värd att lovas. Han som var värd att prisas. Då får vi också sätta på ibland lovsånger och känna att mungiporna går uppåt. Och det blir ett hopp. Det finns en framtid och ett hopp. Gud han säger, ja vi ska sjunga sen. Känn ingen oro. Lita på mig. Jag vet väl vilka tankar jag har för er. Nämligen att ge er en framtid och ett hopp. Det står i Jeremia 29:11. Han som har betalat ett högt pris för att ge oss en framtid och ett hopp. Det står i Efesebrevet som vi nu har i församlingens bibelskola. Varannan torsdag så är det bibelskola här. Och nu var vi i kapitel 3 och Josef hade nu sist. Och förra kapitlet, kapitel 2, så sa vi, för det står om nåden. Och så då sa vi till varandra vid bordet, tänk om nåden inte fanns. Vad vore vi då? Nu ska vi be för gudstjänsten. Har du något som ligger allra överst som du känner, nej, nu här måste jag få dela med mig av på en gång, så får du göra det. Är det någon som har någonting? Vi ska be. Och vi ska snart sjunga en sång. Jesus, tack att vi får vara här tillsammans idag och fira dig. Vi får hylla dig, du som är värd att firas. Vi får sjunga vårt lov och pris till dig. Och tacka dig för allt som du har gjort, Gud. Vi ber dig för Per som ska predika ditt ord. För Håkan och Lisa som ska sjunga. För söndagsskolan som ska undervisa om dig. Jesus, tack att vi får göra den här gudstjänsten tillsammans. Det vi gör får vi göra tillsammans, till din ära. Tack att du är med och välsignar var och en som är här idag. Du ger och du ser till våra hjärtan. Vi kan vara fyllda av oro, vi kan vara fyllda av bekymmer. Men hjälp oss att lyfta dem och lägga över dem på dig, Gud. Du har sagt att vi får slänga våra bekymmer och vår oro. Och du är med oss varenda dag. Tack att du finns här, Gud, och med oss nu. Amen.
Hej. Jag heter Per Axelsson. Och idag ska jag få predika igen här. Och det känns alltid väldigt speciellt att få dela Guds ord och dela också sånt som ligger på ens hjärta och också få berätta om lite saker man har stått i och fått vara med och verkat igenom. De erfarenheter som vi samlar med oss, de saker vi upplever, det kan ibland vara väldigt tunga saker som vi kan berätta till någon för att ge tröst och hopp. Men vi kan också berätta om saker du och jag får stå i för att hjälpa någon att hitta lite mer kraft och lite mer tro. Så jag tror på berättelsen. Jag tror på det här att det du har fått vara med om, att du kan dela med det till någon annan. För det betyder så mycket att man får både se och höra vad du har att säga. Och jag vill säga det i början här. För det kommer handla om att det är vi tillsammans. Det är tillsammans vi blir starka. Att ensam är inte stark. Och därför är det skönt att få lägga den grunden när man pratar församling. För församling är det. Att vi är tillsammans. Troende som samlar och vi prisar och upphöjer den som vi tror på. Men jag vill börja den här predikan med att visa en liten filmsnutt på skärmen. Och det är bilder från en film som heter Titanic. Och jag vill visa den av den anledning att för mig, när jag ser den här filmen och ser de här livbåtarna som sätts ner. Titanic sjönk för över, ja, det är 110 år sedan. Och det var väldigt många som dog. Båten var inte utrustad med tillräckligt många livbåtar. Men tyvärr så satt det inte så många i varje livbåt heller. Och jag tycker den här bilden är väldigt stark att ha till sig, just det här med att när vi får dela våran tro. Jag tror att du och jag, vi har fått en fantastisk livbåt som vi får sitta i och hålla oss fast i, som bär hela vägen. Men vi måste göra vad vi kan för att fler ska kunna finnas med i den livbåten. Vi låter filmen tala.
Paul! Now there's something you don't see every day. Paul!
Being launched half full.
Not now, Mr. Andrew.
There, look. 20 or so. In a boat built for 65. And I saw one boat with only 12.
12?
Well, we weren't sure of the weight, Mr. Andrews. These boats may buckle.
Rubbish. They were tested in Belfast with a weight of 70 men. Now, fill these boats, Mr. Lightoller, for God's sake, man!
Please! I need more women and children, please!
Och när man ser den här filmen som heter Titanic, så slås man också av att de som hamnade i båtarna, det var de rika och välbärgade. De som kanske sågs lite finare. Och de som hade lägre platser, som var nere, de till och med stängde man igen för att hålla tillbaks. Och det är där min lärare känner att vi kan inte se på när människor inte får möjligheten att få det här hoppet om en framtid. Gud vill att alla ska bli räddade. Va? Är det så? Följ med mig i Bibeln. Det står i första Tim 2:1-6. Framför allt uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar, för makthavare, så att vi får leva i fred och stillhet, i allting på ett gudfruktigt och värdigt sätt. Detta är rätt och behagar Gud, vår frälsare. Han vill att alla ska bli räddade och komma till insikt om sanningen. För det finns bara en Gud. Och bara en som är medlare mellan Gud och människor. Och det är människan Kristus Jesus. Och vad sa Jesus när han gick här på jorden? Då läser vi från Johannes 14 och 6. Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Vi har ett budskap, vänner, som handlar om att Jesus kom till den här världen för att dö och för att besegra och frälsa oss, alla som tror. Jesus sa: jag är vägen, sanningen och livet. Den som följer mig. Och då handlar det om att vi som tror på Jesus och har fått den möjligheten att vandra med honom, vi kan få visa andra på det här hoppet som vi har. Och i Matteus 28 och 18-20, då står det: gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Så här har vi fått ett uppdrag. Vi har fått en gåva om det här med frälsning och en räddning. En plats i den livbåt som kommer föra oss till trygg mark. Om vi tror på Jesus och följer honom och vi ska hjälpa andra att få del av det hopp som vi har, hur ska vi gensvara på det? Det kan verkligen kännas som en svår uppgift. Man kan ju till och med tänka, vill verkligen nutidssvensken, vill de ha en tro på Jesus? Och vad kan lilla jag göra i det här? Du kanske känner dig lite hopplös. Jag menar, folk klappar lite på din axel. Jag vet att du har en tro, men det gäller inte mig. Och då kan det bli lite svårt att känna. Vad ska vi göra? Är det hopplöst uppdrag vi har som troende idag? Att visa på vägen, sanningen och livet. Det finns en berättelse som handlar om en man som går på en strand. Ni har säkert hört den här. Han går längs stranden där och då ser han en pojke som springer fram och tillbaks. Och han går närmare för att se vad gör den här pojken. Och då lyfter han upp en liten sjöstjärna. Och så tar han sjöstjärnan och så slänger han ut den i vattnet. För att den har kommit på land, kommer den ligga kvar där så kommer den dö. Men mannen då, han säger: ja, men du, det är jättetappert det du gör. Men jag har gått längs stranden och jag ser alla de här sjöstjärnorna som ligger där. Så vad gör det här du gör för skillnad? Och pojken tittar på mannen och tittar på sjöstjärnan. Och så säger han, ja, men det gör skillnad för den här. Och så slänger han ut den. Att känna sig ensam och rädd. Känna att man inte kanske, vad kan jag göra för skillnad? Att känna att, precis som det målades upp här, vi lever i en mörk och ond värld. När Jesus gav lärjungarna ett uppdrag, gå ut över hela världen, så la han till några rader där som är rätt bra. Jag ska alltid vara med er. Att vara ensam och rädd. Känna sig övergiven och ängslan. Jesus hade en plan med det. Han skulle ge den helige ande som gåva till dem som tror. För att de ska få kraft att bli mina vittnen. Och i Apostlagärningarna 1 och 8. Då står det så här. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och ni ska vittna om mig både i Jerusalem och Judeen och Samarien och över hela jorden. Jag kommer ihåg en gång det här med att känna sig, vad ska lilla jag göra? Nu ser ni, tänker den där, han pratar om lilla jag, han är rätt stor, va? Men ibland så är man väldigt liten. Jag var ute en studentnatt och jobbade som pastor här på staden och pratade med ungdomar. Och jag skulle åka hem. Och jag går fram till vakthavande polis och säger, nu åker jag hem, nu har jag gjort mitt pass. Och så säger han, kan du vänta ett litet tag? Han höll på att greja lite med en hörlur. Sådär. Och så säger han till mig, skulle du kunna åka på ett skarpt läge? Och man blir så här, va? Okej. Och så berättade han vad det gällde och gick igenom det med mig. Och jag sa, ja. Så jag ringde hem till Åsa och sa, jag kommer inte hem i natt, jag måste iväg på någonting. Och så sätter jag mig i bilen och så ger jag mig rakt ut i skogen. Och då kan jag berätta för er, då är man inte så stor. Och inte så stark. Utan då bara ropar man, Gud, nu får du ta hand om det här. För jag har ingen aning om vad som väntar mig. Jag har ingen aning om vad jag ska hamna i nu. Men du får bära. Och det är det som är fascinerande. Att när man får kliva ur och märker verkligen hur Gud kommer med kraft. Och man får gå in i den situation som är förberedd för en. Han lämnar oss inte ensamma. Ibland kan man bli också förvånad att jag pratar om den helige ande. Det är ju hur fränt som helst, va? Att man får uppleva att man inte står själv. Men ibland så handlar det om att de människor man har omkring sig, de är också till hjälp. Och det kan man bli väldigt förvånad av, hur Gud sänder en annan människa till ens hjälp. Jag var med flera gånger där man förundras över den precision som Gud har. När han använder en person som sitter någon helt annanstans och kommer in och pusslet läggs och man ser, wow. Jag har en historia om det som jag långt senare fick reda på, hur en ensam dam trodde att hon hade begått någonting dumt när hon inte hade gjort det hon ville, utan hon gjorde någonting annat. Men hennes handling var helt avgörande till att en man sedan tog emot Jesus i sitt liv. Och det har inte bara varit en gång, utan flera gånger så ser man hur fantastiskt det är när man själv märker, nu kan inte jag längre. Och så kommer in någon annan och avlastar och tar över. Och det är fantastiskt. Och ibland så är det saker vi inte förstår. Jag var ute och paddlade kajak. Egentligen, det var en höst, så det var egentligen dumt att jag gav mig ut. Jag skulle ha förstått bättre. Men då var det en dam, en tjej som jag tyckte mycket om. Hon var en god vän till mig. Och hon sa så här, innan du flyttar till Falun, kan vi inte ta den där kanotfärden som vi har pratat om? Och jag tänkte, ja okej då. Och det var lite för sent egentligen. Det var Vänern är lite besvärligt vatten. Så någonstans så kände jag att det här var kanske inte så smart. Men vi sätter oss i den här kanoten och vi kommer ut i vattnet och så börjar vi paddla. Och jag märker rätt snabbt att nu har jag satt mig i en situation. Eller rättare sagt, jag har satt oss i en situation där jag inte har kontrollen. För jag märker hur vattnet slår mot kanoten så pass kraftigt så det slår lite in i den här båten. Och jag märker att jag måste försöka vända. Och det finns ett fotroder på den här kajaken, så jag trycker rodret och försöker vända kanoten. Men då märker jag att fortsätter jag att vända, då kommer vi välta. För att det som slog emot oss var så kraftigt, så att vände jag upp kanoten, då kommer kanoten sjunka, dra in vatten. Och vi hade kommit en bit, så att vi var, jag vågade inte göra det. Så jag sitter i kanoten längst bak, jag var ju tyngst, det förstår ni kanske. Här, jag sitter längst bak och så sitter den här tjejen framför mig. Hon ser inte mig. Och ser inte hur mina tankar går. Och då säger hon, vänder hon på huvudet och så säger hon, Per, när jag är med dig så känner jag mig väldigt trygg. Och det var precis allt det där som jag inte egentligen var. Utan då ropar man lite i sitt inre, Gud, nu får du hjälpa mig i den här situationen. Men då kommer det ett nytt slag. För att mot oss på Vänern kommer det en stor båt. Och jag fick nästan så här panik, jag känner, nu kommer det bli jättekraftiga vågor som slår emot oss. Så nu kommer vi verkligen gå under. Jag sa ju till er att ibland sänder Gud det vi inte förväntar oss. Och i det här fallet tror jag att det var så. För när vi sitter där och jag ser den där stora båten, då, ja, här kommer ju min lösning. För när den här båten kom och slog de här kraftiga vågorna mot oss, så styrde jag upp kanoten åt det hållet. Så jag fick alla vågorna på oss här. Men genom att inte den här vågorna som slog här, de hade ju vält oss innan. Men nu var ju de här så mycket kraftigare som gjorde att vi inte välte. Och när de här vågorna började avta, när de dog ut. Nej, det där blir ju. Då slog jag rodret rätt och kanoten vändes. Och då gick det fort. Då kom vågorna som slog emot oss innan och tog oss tillbaks. Så ibland ser vi inte när förändringen kommer. Och vi tänker nej. Men där kanske är den löst. Kom ihåg vad Jesus sa till sina lärjungar. Jag kommer alltid vara med er. Jag har sett i mitt eget liv att det här att få jobba tillsammans med någon annan har varit en väldigt välsignelse. Jag kan ibland tänka att jag har vissa grejer som jag behärskar och klarar av. Men jag märker att vad skulle jag vara utan dem som jag har nära mig? Som kan hjälpa mig, som kan finnas och avlasta mig, stötta mig. Det är det som betyder någonting fantastiskt mycket. Jesus, när han sände ut sina lärjungar, så sa han inte så här: åh vad bra, nu har jag ett gäng här, skickar ut er. Utan han tog dem två och två. Och så skickar han iväg dem. För att det är en biblisk princip som finns med. Jag läste i en sån här kärnbibeln som handlar om det här. Och då stod det just om det. Att ett ledarskap är aldrig ett eget ledarskap. Utan det finns, det har alltid visat på ett delat ledarskap. Vi ser i Efesierbrevet när de fem tjänstegåvorna. Det finns en tanke det här att inte vi ska lösa det här själv. Jag pratar ju om att du med den helige ande kan få med och uträtta fantastiska saker. Men jag tror också att det finns en tanke med att vi är tillsammans. Att vi bär varandra, att vi står. Två stycken kan gå ihop och göra någonting fantastiskt. Så. Det står ju också i Matteus. Där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland det. Så jag tror att det är det här som är någonting fantastiskt bra att ta med sig. Jag har ju stått som huvudtränare i amerikansk fotboll på lite olika områden. Och den senaste perioden jag satsade med den här amerikanska fotbollen, det var i det här Dalalaget som heter Dalakalia Rebels. Jag gav dem 5 år. Och jag har precis avslutat samarbetet. Och då var det så att i Falun och i Dalarna här så har det inte funnits någon fotbollslag. Så jag fick vara med och starta upp det laget igen. Och jag blev då huvudansvarig för den här satsningen. Och det var lite trevande i början. Och när jag sen lämnade över ansvaret till en i det teamet som vi hade byggt upp. Och sen jag klev av och sista året så har jag bara varit idrottskaplan. Och med och stöttat just spelarna och inte det sportliga, la mig inte i det någonting. Och nu när man tittar tillbaka och kanske begrundar lite det man har gjort och man tänker, ja men nu, det var ju fint Per, nu har du gjort ett bra arbete. Så kan jag verkligen förundras över och se att det hade inte blivit någonting om inte de jag hade omkring mig hade funnits med och stöttat i det här. Och jag kan också se att det var en gammal spelare som när jag flyttade hit slutade precis när jag flyttade hit. Han var en väldigt duktig fotbollsspelare så där. Han var med i den här nysatsningen. Och han kanske inte såg själv att han gjorde så mycket. Men jag kan nu när jag tittar tillbaka se helt avgörande att det blev något överhuvudtaget. Det var flera gånger i början som jag kände, nej, det här, vi låter bli det här. Och han sa, nej men kom igen. Han var med och stöttade och stod så här. Ja men det kommer funka, kom igen. När man tänker att nej, nu får det här gå helt ifrån. Så finns det någon där som säger, nej men kom igen, kämpa nu. Vi gör det tillsammans. Och jag kan också se när vi väl fick igång ett lag och fick börja spela seriespel. Så ser jag de personer som jag fick vara med och coacha. Vara med och som ledare. Så såg jag att samma sak där. Wow. Tänk vad fantastiskt att verkligen se att man får vara med och skjuta in någonting. Och så blir det så mycket större än vad du och jag kan tänka. Och det är den här, när vi är tillsammans och arbetar. Jag brukar lyfta fram Sara Augustin, för hon var en sån person när jag var mer aktiv här i församlingen med barn och ungdomar och sådär. Så hade hon en sån förmåga att trolla fram lite extra ur mig. Så där. För jag sa, vi gör så här. Och så sa hon, nej. Men tänk om, eller hon sa så här, det var det som var så underbart. Ja, men så kan man göra. Men tänk om man gjorde så här, sa hon. Ja! Behöver stampa lite på den där ibland. Så där va? Jag ser också det. Jag är ju slöjdlärare och jobbar i textilslöjd och träslöjd på Södra skolan. Då har jag till min hjälp en lärarassistent. Och samma sak där. Så viktigt. De lektioner vi bedriver, det hade inte varit detsamma om man hade stått själv. Och då vill jag säga till er att det här är så viktigt. För ibland så räknar man bort någon som man har omkring sig. Man tänker, ja men vad kan den där komma med? Akta er. Var så tacksam istället för de som finns i din närhet. Du har ingen aning om vad den personen kan uträtta och göra när den får rätt feedback och rätt coaching och stöd och kärlek. För du kan inte slå på dig själv, för det håller inte. Rätt som det är så är det du som vacklar, och då behöver någon ta tag i dig och resa dig upp. En viktig nyckel som jag tror jag vill skicka med. Det står i Filipperbrevet 2:4. Tänk inte bara på vad som är bra för er. Utan tänk också på andras behov. Vi lever i ett sammanhang idag som där det verkligen går ut på att roffa åt sig, att försöka göra det som gagnar en själv. Vi såg den filmen hur några få satt i de här båtarna medan resten skulle gå under. Vi kan göra skillnad för de som du har omkring dig. Om du inte bara tänker, vad ger det mig? Och här tror jag vi troende, vi har så mycket bra att kunna ge. För Gud har lagt ner så mycket i dig och mig. Och det är bara nåd. Så vad skulle jag känna att, ja men det här är mitt. När jag har bara fått allt av Gud. Då måste jag ge det vidare. Är ni med? För vem är jag att säga, ja men jag klarar mig i alla fall. Nej, jag vill göra vad jag kan för att rädda någon till. Att tillsammans uträtta någonting kan också ha direkt avgörande att man lyckas överleva. Det finns ett exempel på det i en bok som heter Det ser illa ut. Och det är en Sara Hedrenius som har skrivit den boken. Och det handlar om den här natten den 28 september 1994. Då miste 852 människor livet. Jag hade två vänner som var med på den båten, Estonia. De inte klarade sig. Men den här Sara skriver i den här boken om hur hon träffade Kent den här natten. Och de fick jobba tillsammans. Min fru ska komma och läsa lite ur den boken. Ett litet kort utdrag.
Då ska jag läsa en liten del ur den här boken. Kan någon stark komma och hjälpa till? En man försöker dra ner en vit kapsel med en livflotte i. Och tillsammans får vi ner den. Men det är svårt att förstå instruktionerna för hur kapseln ska öppnas. Det är mörkt och instruktionstextens bokstäver är små. Och runt kapseln sitter ett spännband som vi måste få loss. Vi har inget vasst att arbeta med och dessutom inser vi att utrymmet inte är optimalt för att kunna öppna kapseln just där. Det är för trångt. Plötsligt vänder sig mannen om och sträcker fram handen mot mig för att hälsa. Han frågar om vi ska samarbeta för att överleva. Han säger att han heter Kent. Kent Härstedt. Jag skrattar till, sträcker fram handen och presenterar mig som Sara. Så absurd situationen är. Där står han i kostym med håret drypande och presenterar sig helt korrekt. Samtidigt inser jag att han har rätt och att det är ett bra initiativ. Det känns genast bättre att vara två och vi börjar resonera om nästa steg. Det blir snabbt uppenbart vad vi måste göra eftersom slagsidan förvärras. Och vi behöver ta oss över relingen. Vi förstår att båten kommer att välta över på sidan. Det knakar och brakar i båten. Slagsidan blir värre. Golvet under fötterna reser sig upp. Relingen är fortfarande den högsta punkten, men lutningen är brantare. Och nu handlar det om timing. Vi måste klättra över på andra sidan av relingen innan båten har lagt sig på sidan. För annars riskerar vi att vi tappar taget, falla ner och krossas mot fartygshuset eller bli fastklämda under båten. Alternativet att klättra över fartygshuset och försöka hoppa ner i vattnet på andra sidan tror vi är mer riskabelt. Vi skulle kunna hamna under båten och kanske fastna, så vi klättrar upp mot relingen tillsammans med många andra. Vid relingen är det trångt. Vi som är där hjälps åt, trycker, puttar och drar varandra uppåt. Nu är det bråttom. Kent och jag stannar upp och resonerar om hur vi ska gå tillväga. Vi beslutar oss för att vi ska försöka ta plats vid en stolpe som vi ser lite längre bort. Under tiden vi kämpar släcks belysningen. Men nödbelysningen slås på och blinkar ett par gånger. Det är trångt och alla pressas ihop mot varandra. För att vi ska kunna hjälpa varandra och klättra så säkert som möjligt börjar Kent ta sig över först. Och sen vänder han sig om för att hjälpa mig upp.
Ursäkta att jag blev berörd här. Men det här handlar om människor som kämpar för sina liv. Och ni kanske är flera som har sett de här, det har varit på TV, och den här Kent och Sara, hur deras, det här när de gjorde upp den här natten, gjorde att de båda överlevde. Och jag tror just det här, att man kan ta med det som ett bra exempel. Att vi är inte så starka i oss själva. Men vi kan bli fyllda av den heliga ande och få kraft att orka lite till. Men om vi dessutom har någon vid vår sida som kan ta dig i handen, så går det ännu lite bättre. Och ni kan få vara med och förändra en hel värld. Den här församlingen har gett mig en väldigt stark bild när jag var ny här. För jag kom hit och ville göra skillnad. Och jag var ute på nätterna och talade med ungdomar. Eller egentligen det jag gjorde mest, det brukar jag säga, var att kramas. Men inför en sån där natt så kände man just det här. Oj, vad är det som väntar? Vad är det jag kommer möta? Men då var det alltid ett litet gäng, bönevänner kallar jag dem, som samlades. Det är där som barna leker just nu. Då var det ett bönerum. Och så var vi där innan och bad. Och då innan jag gick ut så fick jag böja knä och de la sina händer på mig. Och de bad och det var så kraftfullt så att när jag väl gick ut sen så kände jag ibland hur ben det verkligen bar. Och det vill jag skicka med när jag pratar om just det här med att evangelisera och berätta om andra och om kristen tro och så. Då kanske du sitter här och känner, men vad ska jag göra? Jag kan inte det. Men då har jag gett dig en bild här. Att du ska inte stå själv och du ska inte försöka trycka fram någonting. Du behöver bara vara den du är, där du är ställd till att vara. Tillsammans så kommer vi kunna göra det här. Och då blir det just det här. Och så förstå att det finns olika uppdrag i det här. Jag berättade att jag var ute och gick, men det var några som stod med och bad. Så vi som församling, vi måste förstå, vad vill vi se för förändring? Då måste vi samlas och be och ropa. Vi måste, precis som Sara och den här Kent gjorde, de började diskutera. Hur ska vi göra för att gå vidare? Det behöver vi som församling också göra. Vad är nästa steg? Jag tror att det finns en tid för församling idag. Där vi får haka i varandra och göra skillnad i den här mörka världen. Där folk inte har ett hopp och ingen tro. Så får din och min tro och hopp lysa och bära dem som finns i vår närhet. Och kom ihåg det som Jesus sa. Jag kommer alltid vara med er. Och när ni hamnar i en sån där situation, ja, då kanske det kommer en båt till er räddning. Eller en person kommer med ett ord. Eller någon kommer med mat när du är hungrig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi får förstå att ensam är inte stark. Att tillsammans blir vi starka. Att du fyller oss med din heliga andes kraft så att vi vågar stå upp. När det kommer onda saker emot oss så kan vi våga stå starka och fasta i tron på dig, Herre. Du fyller oss Och du ger oss ny kraft för att orka varje dag. Men tack också för att det finns en tanke med det här att vi får vara tillsammans. Att ingen behöver vara själv. Att ingen behöver känna att det här måste jag klara nu. Utan vi som syskon får stå tillsammans och bära varandra. Tack att vi inte lär oss att inte bara tänka på vårt eget bästa. Utan också se andras behov. Så att vi orkar ge ut det som du har gett oss här. Att dela med oss generositet. Och inte bara göra allt för att hålla fast i just den livbåtsplats som du har. Utan tänka att jag kanske kan göra någonting för att få med någon till i båten. Tack Jesus för att du tar hand om oss alla. Och att vi får vara dina barn här. Amen.
Vi ska avsluta den här gudstjänsten. Tack alla som har medverkat. Per och Håkan och Lisa och alla andra. Och du som har varit här. Så att vi fick vara tillsammans och fira. Jesus, tack att vi får be för vår värld. Vi får avsluta den här gudstjänsten att omfamna vår värld i dina böner. De som lever under krigshot nu, som lever, ber för Ukraina och Iran och de som lever under de omständigheterna. Gud, förbarma dig. Vi ber för vår värld, för våra kungar och överheter, för vår nya regering. Vi ber att du ska ge dem visa hjärtan, du som kan leda konungar och regenters hjärtan. Vi ber dig om det, Gud. Vi ber dig för vår vecka. Var och en vi som är här i Falun. För de som leder i Falun och vi som är här och går ut. Låt oss få vara med och vända till glädje. Att vi inte också blir dysterkvistar. Utan att vi får ge liv och glädje. Ett framtid och ett hopp. Du har gett oss ett framtid och ett hopp. Låt oss få förmedla det både i våra egna hjärtan och till dem vi har omkring oss. I skola och på våra arbetsplatser och i vårt hem. Jesus, vi ber dig om det. Nu är det kaffe. Och nästa vecka predikar Frans, som idag har varit i Missionskyrkan och predikat. Och det är Centrumkyrkans sångare som sjunger nästa söndag. Välkomna.